Min rubrik är Gud är. Och jag hoppas att vi den här förmiddagen ska kunna lyfta våran blick lite från våra omständigheter och från oss själva till vem Gud är och låta det få påverka våra omständigheter och vem vi är. Och hur vi framförallt kanske vill leva våra liv. Och det här ska vi göra genom att titta på Jesus som kom för att visa vem Gud är. Jag tänker att vi börjar med att be. Så Jesus, jag bara ber för den här förmiddagen. Jag ber att du ska få tala genom mig, Herre. Jag ber att det ska få vara dina ord och inte mina. Jag ber att du ska få leda och jag ber att, att du får hjälpa oss att få förstå vem du är. Att vi får komma närmare dig och låta våra liv få förvandlas av vem du är, Jesus. Jag bara ber att du får komma med din heliga ande in i det här rummet idag och få beröra på insidan. Låt oss få gå härifrån förvandlade. I Jesu namn. Amen. Och när jag förberett den här predikan så känner jag att predikan är lika mycket till mig själv. Och jag känner, jag delade det på min hemgrupp i veckan att Gud har sagt det här. Och liksom att det är lite häftigt när man får förbereda en predikan att Gud får tala in i mitt eget liv också. Och vi kommer att röra oss genom Johannes evangeliet idag. För där finns det 7 stycken uttalanden när Jesus säger jag är någonting. Och vi ska gå igenom alla de 7 punkterna. Så jag kommer istället för att ha de standard 3 punkterna så kör jag 7. Så kommer ni hålla reda på vart vi är. Vi kan börja med liksom det här jag är-frasen och hela det skulle jag kunna ha en hel predikan om. Men jag ska bara snabbt gå in på att jag är ett grekiskt ord för vem Gud är. Och det betyder ha varit och är. Och det vill jag bara att ni tar med genom allt det jag säger. Att ja, men när Jesus säger det här så menar han att han har varit det genom när vi tittar tillbaka. Men han är det idag också. Och han kommer fortsätta vara det. Så att det, även om det är någonting som har hänt så betyder det att det är lika verksamt för dig i ditt liv idag. Och vi kommer börja med att läsa från Johannes 6 och 35. Så jag tror att det kommer upp där också. Jag kan läsa därifrån. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och först och främst vill jag bara, för jag vet att det finns lite glutenintolerant i det här rummet. Att ni behöver inte vara oroliga för att Gud, han är faktiskt glutenfritt bröd också. Och det är det här jag ska lite dyka in på. För att vi måste förstå innebörden med ordet bröd. Att det är inte bara, alltså idag, det får inte riktigt samma betoning. För att idag äter vi bröd för att vi tycker det är gott kanske. Och en del äter inte ens bröd för att de, av olika anledningar. Och, så att det liksom ger inte Gud en rättvis bild. Så vi ska kika lite på vad bröd egentligen är och innebär. Enligt Wikipedia då, den bra källan, så är bröd en god källa till fibrer. Som innehåller viktiga vitaminer och mineraler. Och som sagt, det blir lite problematiskt i och med att det här inte är någon nödvändighet i våran kost. Man skulle istället kunna se det som att Jesus är våra kolhydrater. Men knappt det liksom räcker för att förstå vidden när Jesus säger att jag är livets bröd. Och Edvin, då, min man, använde det här bibelordet när vi var i Filippinerna. Och jag tycker att han läste upp det så bra, för att då använde han ordet ris istället. Och ris, för er som inte vet, i Filippinerna är deras absoluta nödvändighet. Utan ris så kommer de inte överleva. De äter ris till frukost, lunch och middag. Och ja, det enda de letar efter är ris. Det tänker jag är liksom, det är så vi ska förstå när Jesus säger livets bröd. Att det är det vi behöver för att kunna överleva. Det är liksom inte ett tilltugg som vi kan ta. Det är inte en liksom god brödbit som vi kan vara utan ibland. Utan Jesus är liksom våran basvara i livet. Och utan mat så lever vi ju inte. Och därför behöver vi Jesus för att kunna bli mätta på livet också. För Man skulle kunna se det som istället att Jesus är den som stillar vår livshunger. Och det tror jag är lättare för oss att förstå. För att idag finns det en hunger på livet, på att tillfredsställa något i våra hjärtan, i hela vår värld och i hela vårt samhälle. Och det är Jesus, han är livets bröd, den som mättar den hungern. Så vi behöver Jesus som inte bara mättar för en stund, utan som... Ja, men vi behöver Jesus främst som syndare, men också som människor. Och utan Kristus så kommer vårt liv att sakna en verklig mening. Och sen så tänker jag, i och med att de ändå, det står ju ändå i, nu ska vi ta fram versen igen, i där jag läste 6 och 35, så säger han ju också att jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så jag tänker vi ska också bara gå in på det här med törsten, för det är ju också ganska problematiskt, för att vi har ju vatten, vi sätter igång en kran och tar vatten lite hur mycket vi vill, hur lite vi vill, när vi vill och i den temperaturen vi tycker är behaglig. Men om vi istället kollar på de människorna i det samhället där Jesus sa det här, då är det människor som måste anpassa hela sina liv efter att vart de hittar vatten. De måste anpassa hur de lever sina liv, för de måste gå och hämta vatten under dagtid. De måste orka bära det vattnet, och det tänker jag istället är, ger en bättre bild av vem Jesus är. Han är ett vatten som vi vill anpassa våra liv för så viktigt är det för. Det ska inte vara att Jesus blir den som sätts in i en kran. Att han får anpassa sig utifrån att jag är lite törstig på söndagskvällar. Då tar jag lite vatten. Eller det du sa, det som stod där, det var lite för varmt för mig. Nej, jag tar lite kallare. Utan Jesus kommer ge oss det vattnet vi behöver. Och att vi får anpassa oss efter det vattnet istället. Och de här människorna som inte lever med ett vatten i kranen, de har fattat också hur viktigt vattnet är. För att de behöver ju vattnet för att kunna överleva. Så de kan gå lång, lång väg och det är ändå värt det. Och så är det med Jesus också. Att det vattnet som han ger kommer kunna tillfredsställa oss och kunna ge oss ett liv som inget annat kan. Och därför är det värt det att gå den vägen Jesus kallar oss att gå. Så min uppmaning är att vi ska liksom låta Jesus vara vattnet som får forma och fylla våra liv istället för att vi får forma honom. Och att vi inte glömmer bort att vi är i ett dagligt behov av vatten. Att inte låta Jesus få 5 minuter varannan dag, utan lite varje dag behöver vi. Och för att bara ytterligare hänga kvar en liten, liten stund i brödet, så ska vi också läsa vers 49 och 51 i samma kapitel. Där står det: era fäder åt mannat i öknen och de dog, men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Så här i samma kapitlet så drar ju Jesus en parallell till Gamla testamentet när israeliterna fick manna från himlen. Och mannat var ju en förebild av det som skulle komma. Den som skulle komma, alltså Jesus. För Jesus var den som skulle ge det sanna brödet. Ett bröd med evigt liv i överflöd. Så mannat, det ser ut ganska likadant. För båda var liksom sirativt bröd. Mannan gav liv, men mannat gav liv tillfälligt och Jesus gav liv i överflöd och i evighet. Och det är viktigt att vi inte låter oss äta av ett bröd som bara ser ut att ge oss mätta, utan av ett bröd som ger oss verkligt liv. Mannat var bra för den stunden, men nu har vi fått något så mycket bättre. Låt oss ta Jesus som är från himlen och som ger oss ett evigt liv. Vi ska gå vidare till min andra punkt. Det andra uttalandet som finns i Johannes 8 och 12. Jesus talade till dem igen och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vad är då ett ljus bra att ha till? Och ja, ni som redan börjat fatta det, jag kommer vara så här jobbig att gå in på varje litet ord som ni tror att ni redan kan, men som ni kanske inte riktigt har reflekterat över. Så enligt Arbetsmiljöverket den här gången så påverkar ljus hur vi uppfattar vår omgivning. Och i en bra ljusmiljö så känner vi oss trygga. Vi kan utföra våra uppgifter på ett tillfredsställande sätt och ett säkert sätt. Och så bra ljus innebär också att vi att det finns dagljus, belysning, så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra, och man får även en god dygnsrytm. Och när jag läste det här kände jag att det här är ju det som Gud är för oss. Han är ju det här ljuset. Och om vi då byter ut ordet ljus mot Jesus istället. Ja, Jesus är den som hjälper oss att känna oss trygga. Jesus hjälper oss att kunna förstå vår omvärld, oss själva, korrekt. Han hjälper oss att uppfatta saker vi annars kanske inte hade sett. Och jag vill bara att vi tar med oss det, att Jesus kan tala ljus in i våra hjärtan. Och det står ju också att vi kan utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt. När vi går med Jesus så kommer det som kändes omöjligt innan, när han kallar oss dit kommer det helt plötsligt vara möjligt. När vi får gå i hans ljus. Och jag tänker lite som att vi vill låta Gud vara lyktan för våra fötter. Och en lykta, den visar bara första steget. Och ibland kanske det känns läskigt. Men det kanske också är bra för att vi inte behöver oroa oss för allt där framme. Utan att vi istället vågar gå med den lyktan som ger oss lite i taget. Och hjälper oss att se och uppfatta det vi behöver uppfatta på ett korrekt sätt. Och sen står det också att i den versen så står det ju att den som följer Jesus, alltså som låter hans ljus leda, ska inte längre vandra i mörkret. Och då kan man ju ibland känna att jag går ibland igenom jobbiga perioder. Går inte jag med ljuset då? Eller det kan vara mörkt i livet ibland. Men jag tänker också att det är viktigt där att stanna upp vid ordet vandra. För att vandra betyder att vi går där, att vi är på väg där, och nu ska vi se. Vi kan ibland få gå igenom eller tillfälligt ha mörker i vårt liv, men om ni tänker er ett mörkt rum, även om det är mörkt, så fort vi har ett ljus där, det är fortfarande mörkt runt omkring. Men vi har ett ljus, och där ljuset är kan vi aldrig göra det mörkt. Så ett ljus kommer alltid med ljus, och mörkret övervinner det aldrig. Så att låt oss få komma ihåg att bara för att vi ibland går igenom tuffa perioder betyder inte det att vi aktivt går i mörkret. Vi liksom väljer inte att vandra där, och vi kommer inte fortsätta gå där. Utan vi har alltid ljuset vid vår sida. Så det är ändå ljus där. När Gud får vara vårt ljus så kommer vi att förstå vart han kallar oss, och vi kan få bli hans händer och fötter på den här jorden. När Gud får vara lyktan för våra fötter. Och i kapitlet innan så har de precis pratat om lövhyddohögtiden. Och under den här högtiden så tänds det två stora ljusstakar vid templet. Så att varje kväll ska alla som bor i Jerusalem kunna se det här ljuset. Och nu är ju högtiden över när Jesus säger det här. Och då ställer sig Jesus där och menar att jag är det här ljuset. Och han är ett ljus som aldrig behöver slockna. Han är synligt och tillgängligt för alla. Han vill vara det, men det är vi som måste välja om vi vill ha med honom i vårt liv. Det här uppfyller också olika profetior. När Jesus säger det här så uppfyller han profetior i Gamla testamentet om ett ljus som ska komma. Det står i Jesaja, så står det beskrivet om att i Messias dagar, att Messias dagar ska vara en tid då Guds ljus ska stråla över både judar och hedningar. Och det är det Jesus kommer och uppfyller här, att jag är det ljuset. Inte bara för Jerusalem som den där ljusstakarna var, utan för hela världen. Och bara för att göra ytterligare en liten koppling till Gamla testamentet, så påminner även det här ljuset om elden som Gud ledde israeliterna med genom öknen. Så det vill jag också ännu en gång bara ja, men det här med vi pratar om mörkret, att Gud kan liksom leda dig ur öknen. Det kan vara öknen runt omkring, du kan ha gått där länge, men Gud kan leda dig ut och han kommer att göra det. Och även i skapelsen i första Mosebok 1 och 3 så är ljuset det första som skapas. Och då säger Gud att det var gott. Och ljuset, om vi tänker efter, ingenting skapades innan ljuset. Så ljuset var en förutsättning för livet. Och på samma sätt, så ljuset var en förutsättning för livet på jorden. Och Jesus, han är en förutsättning för det fullkomliga och eviga livet för oss som vi kan få ta emot. Vi ska gå vidare till punkt 3 och 4, och jag har slagit ihop dem lite. Så vi ska läsa ur Johannes 10, 7 och 6. Ska vi se där. Då sa Jesus än en gång: jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat på dem. Jag är porten, den som går genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag tror det är till 16, jag råkar säga fel. Kanske inte. Jag ska kika. Ja, och sen så står det: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får, och de känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Och jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda, och de ska lyssna till min röst, och de ska bli en jord och en herde. Så de två uttalandena här var att Jesus säger: jag är grinden till fåren och jag är den gode herden. Jesus, det här innebär att Jesus är ju vägen till frihet, till fadern, till räddning och till trygghet. Och för oss, för att vi ska kunna ta oss ut på bete, eller för att får ska kunna ta sig ut på bete, så måste de ju gå igenom grinden. Och även samma sak när man ska in till tryggheten, in till hagen, så måste man gå igenom grinden. Så Jesus är den där grinden, och Jesus för oss ut ur fårfållan och leder oss vidare i trygghet. För utan en herde så är inte fåren trygga när de är utanför fårfållan. Och fårfållan, det var en folla där fåren, ja men de var där under natten och kvällen för att skyddas från vilda djur. Men på morgonen så kallade herden ut dem. Han följde med dem ut genom porten och ut på bete. Och det här tänker jag att Jesus, han vet när du måste vila eller skyddas, när du ska in i hagen. Men han vet också när du är redo att växas och ska testa på lite nya betesmarker. Han vet när du ska utmanas lite. Och även om vi känner att för får kan ju, när herden släpper ut dem så går fåren omkring lite. Herden är inte alltid precis bredvid. Men han håller uppsikt så att ingen fara är i närheten. Fåret kan få gå där det är lite... ja, men fåret stapplar på stenar och allting. Men herden är alltid där. Och så fort det kommer en fara så griper herden in. Eller herden kommer aldrig föra den till en fara, utan då leder han vidare. Så att även när det känns som att vart är Jesus nu? Det känns som jag vacklar lite här. Då är Jesus alltid där. Så fort fåren ropar eller tappas bort, herden springer dit och är där. Så när Jesus kommer, då blir vi också räddade, befriade, vi blir trygga och bevarade. Och Jesus är inte den här fienden som kommer för att stjäla, slakta eller förgöra, utan han kommer ju för att ge oss liv. Ett liv som du kan äga och inte behöva vara slav under. För att du behöver inte vara slav under synden längre. Utan istället så får en del av Gud bo i dig. Och Jesus, som sagt, så står det ju också att Jesus bryr sig om sina får. Det gör inte den här som är lejd, utan Jesus bryr sig om fåren, och han känner oss också vid namn. Han kommer inte överge oss, inte ens när faran kommer mot oss. Då överger han inte, framförallt inte då. När vargen kom här, så den som var lejd lämnade fåren bland vargen. Men Jesus, den gode herden, kommer aldrig att lämna oss. Och det är viktigt också att vi kommer ihåg det, att den gode herden, det är ju singular. Det finns bara en enda god herde. Och vi måste välja att låta den gode herden få leda våra liv. För det finns många som vill och försöker leda våra liv. Och som sagt, det står även att han känner oss vid namn. Så det innebär att vi inte bara är ett får i flocken, utan vi är unika. Var och en som Jesus vet vad var och en av oss behöver. Vad som är våra styrkor och svagheter. Vad vi har för gåvor. Och som sagt, han vet när du är redo att gå ut. När du ska pröva ny mark. När du kanske behöver lite nytt gräs. Även om vi själva kanske tvekar. När en dörr öppnas, då har Jesus öppnat den. Och han vet att vi är redo för det. Han känner oss liksom rakt igenom. Sen står det ju också att fåren hör och lyssnar till den gode herdens röst. Och att han kallar dem sina egna vid namn. Och när vi känner Jesus, då kommer vi också att vilja lyssna på honom. Vi kommer att vilja följa honom dit han leder. Och därför vill jag uppmana oss att vi får lyssna med våra hjärtan. Att lita på att när Gud talar till oss så vet han det. Han gör det med omsorg och att han leder oss på vägar dit han vet att han vet vart de leder. Och vi kan även känna igen hans ord genom att vi läser Bibeln. Och förstår att ja, men går det här i linje med Guds ord? Och istället när det kommer främlingar, något annat som försöker tala in, så kan vi alltid fly tillbaka till Jesus och hans ord. Så jag vill liksom utmana dig idag. Vem är det som är herde i ditt liv? Vad eller vem är det som får styra i ditt liv? För Jesus är en god herde. Och ordet god betyder också underbar, älskvärd och fullt kapabel. Så och om vi ska ytterligare koppla tillbaka även den här delen lite till Gamla testamentet, så när Jesus säger det här så finns det även profetiska löften om en god herde som ska komma. I Hesekiel 34:23 hittar vi det bland annat. Och sen så i psalm 23 som många av er har hört, då presenteras det också en god herde som för fåren till spirande ängar och stilla vatten. Som ger dem föda och vaktar och beskyddar dem. Och nu går vi vidare till punkt 5 i Johannes 11:25. Vi ska se om den också kommer upp. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och det här sammanfattar mycket av det vi redan har nämnt i de andra punkterna. För att Jesus är livet, det sanna och det enda och fullkomliga och eviga livet. Den som tror på mig ska leva även om han skulle dö. Och det vi vill stanna på i den här är tror på. För det är någonting som är kontinuerligt. En kontinuerlig förtröstan att få sträcka sig mot Jesus. Och om vi kontinuerligt förtröstar på Gud så kommer vi även få se hans härlighet i våra liv. Vi kommer få se det på olika sätt och kanske inte alltid som vi själva tänker. Men vi kommer få se mer av honom. Så jag vill uppmuntra oss till att låta Gud få vara en kontinuerlig del i våra liv. Och att inte bara låta vår tro vara passiv utan någonting som vi får sträcka oss efter varje dag. I det sjätte uttalandet hänger lite ihop. Det hittar vi Johannes 14:6. Och som sagt, ni hör, jag är på sjätte uttalandet så det är inte långt kvar. Håll ut. Och där hittar vi Johannes 14:6. Så står det: Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och ännu en gång, har ni liksom märkt att det är gång på gång kommer tillbaka till är livet. Att Jesus är livets kärna som ger livet mening. Så om du skulle glömma allt annat jag har sagt, så kom ihåg det. Att Jesus är livets kärna och det är det som fyller oss med mening. Och sen står det att ingen kommer till fadern utom genom mig. Och ännu en gång så visar ju det på att Jesus är den här grinden in till fadern. Det är bara genom den grinden vi kan ta oss till fadern. Och ordet kommer till fadern, det är, består av en grekisk preposition som pekar på en rörelseriktning mot ett gemensamt mål där båda parter ömsesidigt samverkar. Och det här ser vi, ännu en gång så ser vi att Gud är en aktiv Gud. Gud är aktiv och sträcker sig mot oss. Men den här menar ju också att det är en rörelseriktning mot ett gemensamt mål. Vi måste också låta våran tro få vara aktiv och inte passiv. Att vi får sträcka oss efter honom, söka honom. Och sen så, för det står ju också att när vi drar oss mot honom så kommer han dra sig nära oss. Och sen så står det ju att, eller liksom om vi tänker, men vad innebär det här att känna någon då? Ja, men det är en kunskap baserad på nära personlig erfarenhet. Och det, därför är det så viktigt för oss att vi har en personlig relation till Gud. Så att, den här, att vi kan ta oss till det här gemensamma målet. Det är svårt att ta oss till ett gemensamt mål om vi inte kommunicerar eller om vi inte känner varandra. Men om vi har en personlig relation så kommer vi ta oss dit. Och det är liksom vår egen tro. Gud vill nå ditt specifika hjärta. Och nu är vi vid det sista uttalandet i Johannes 15:1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Även det här är ju singular, den sanna vinstocken. Det finns alltså bara en sann vinstock. Och det är genom Jesus som vi kan bära frukt i våra liv. Vi kan liksom inte försöka prestera oss genom att vi spänner oss mer så kommer det komma mer frukt. Eller genom att vi äter på ett visst sätt så kommer vi ha mer näring som bär frukt i våra liv. Utan vi behöver bara vara sammankopplade med Jesus. Det är ganska enkelt. Vi behöver bara, ja men, låta va, vi behöver bara vara i Jesus. Vara i hans närvaro. Vi behöver liksom vilja tillhöra honom och sitta ihop med honom. Under liksom, inte bara idag på söndagen utan hela veckan och hela livet. Att ha vårt fäste i stocken. Och jag tror att Jesus vill hjälpa oss också att bära frukt. Om vi har det svårt så med grenar som håller på att, ja men, falla eller... Då kan man sätta upp blompinnar med blad som är vissna. Då tar man bort dem lite. Allt det här hjälper Jesus oss med. När han ser att oj, här behövs det en pinne att stötta upp. Då kommer han ge oss det. Han kommer stötta upp oss. Och sen tänker jag att en frukt, vi kommer bära frukt i rätt tid. Ett äppelträd, de flesta äppelträd, bär inte frukt vinter, vår, sommar och höst. Utan det kanske finns säsonger där vi... Ja, men måste vila lite eller där vi växer, där det håller på att gro någonting. Eller kanske säsonger där vi ansas, där Gud tar bort ja, men saker som är visset i vårat liv. Att vi inte, vi kan bara vara i Jesus och lita på att ibland så kommer frukten utan att vi märker det. Och det kommer i rätt säsong. Det kommer liksom finnas säsonger av mognad, av skörd och av ansning. Han kommer liksom hjälpa oss att lättare bära frukt. Och sen även det här med ett frukt visar ju inte om det är bra eller dåligt, om det har mycket eller lite frukter. Min kompis hade ett ruttet fruktträd, hade hur mycket frukt som helst, men det hjälpte ju inte för att det var ruttet. Och tvärtom, ett frukt som bär, som är liksom gott och bra omhändertaget bär inte heller alltid frukt. För vissa år så bär inte träden frukt. Och hur mycket frukt du ser i ditt liv behöver inte berätta om du är en bra eller dålig kristen, om Gud bor i ditt liv. Utan det kommer säsonger och ibland ser vi kanske inte frukten. Och jag vill också uppmuntra oss att inte kolla på alla andra träd. Att åh, där finns ett körsbärsträd och där plommon har de. Men jag har bara äpplen. Utan att liksom, Gud har lagt frukter i ditt liv som är unika och specifika. Och som kommer liksom, ja men de som Gud vet behöver de frukterna kommer att vara i din omgivning. Så låt oss få leva ständigt i Gud och inte vara separerade från Jesus i någonting vi gör. Vi kan alltid ha Jesus i oss. Så att peka eller att bära frukt, det innebär egentligen att peka på Gud och ge ära till Gud, vilket vi kan göra genom att bara hur vi lever. Det här är också intressant att ibland ser vi inte själva att vi bär frukt. Jag hade ett samtal med en vän för ett tag sedan och hon berättade allt som hade hänt i sitt liv. Och hon sa att Gud använder mig, jag känner att jag är på fel plats. Och jag bara, vad pratar du om? För att det allt hon hade berättat var ju, hon hade berättat om hur hon hade bett för människor. Människor hade blivit helade. Och jag bara, hur kan du inte se det här? Gud har ju massa frukt. Och ibland tänker jag samma sak i våra liv. Ibland kanske vi inte ser att vårt leende eller vårt samtal med en vän, att det var någonting där Gud fick verka igenom. Ja. Och jag tänker avrunda nu med att, som sagt, Jesus, han är vårt liv. Och jag vill uppmuntra oss till att låta Jesus få vara vårt liv och att vi får förstå vem han är. Att vi får förstå vad det här livet innebär och låta våra liv anpassas efter det. Att inte låta den här världen få anpassa hur vi lever vårt liv, utan att han får bli den här vattenkällan vi gång på gång vill gå på oavsett hur vägen dit ser ut. Och istället för att vi får låta honom vara vattnet i våran kran, där vi själva väljer när, hur och vilken temperatur. Det är min bön och uppmuntran till dig idag, att låta inbjuda dig i Jesus och bara vara där. Jag ska be och sen så kommer vi att sjunga en låt som handlar om att det är en låt på engelska där vi sjunger om att vi vill bli mer lika Jesus. Om hur att saker i världen, hur vi kan jaga saker och tro att det ska uppfylla oss. Men utan Jesus så är allt egentligen ganska meningslöst. Men att när vi fyller oss med Jesus så kommer vi vilja ha mer.